Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
Mintmobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 5/31/24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com.
Vi är denna vecka sponsrade av Indie Beauty.
Och Sofie, det här tycker jag är extra fint och extra roligt. Ja, men Indie Beauty är ju ett skönhetsvarumärke som jag tror att väldigt många känner till. Men det jag älskar mest, det är att Indie Beauty liksom vill vara mer än bara produkter, vilket de ju också är.
Exakt. Indie Beauty står ju för Independent Beauty. Skönhet på dina villkor och för din egen skull. Och Indie Beauty tror ju stenhårt på ett alternativt skönhetsideal fritt från måsten, skam och känslor av otillräcklighet.
Där är jag helt med Indie Beauty.
Jag med.
Det är så jag vill att skönhet ska vara.
Ja, men verkligen.
Och vet du vad som är nytt för i år, Sofie?
Berätta.
Från och med i år så skänker Indie Beauty 1% av sin försäljning till Suicide Zero, Tjejzonen och Djurens Rätt. Så när man handlar produkter från Indie Beauty så kan man liksom känna att man också ger tillbaka till samhället.
Ja, kraften i tillsammans.
Ska jag säga en sak nu då? Som jag, det är detta jag är extra glad över. Nu har Indie Beauty tagit fram en keps. Och den tycker jag ändå så, på sommaren, skydda sig från solen.
Jättebra, jag älskar kepsen.
Men det bästa, de bidrar till Suicide Zeros viktiga arbete för att minska antalet självmord och självmordsförsök. Så, för varje såld keps så går hela vinsten, 100 kronor, direkt till Suicide Zero.
Då kan man liksom göra nytta både för samhället och sin hud på en och samma gång.
Ja, och kepsen kostar 169, men alltså hela vinsten går då som sagt till Suicide Zero.
Mm.
Så om man vill göra skillnad när man är där ute i solen, nu när den börjar titta fram, då ska man välja den här kepsen. Den säljs exklusivt på indiebeauty.se och på Apotea. Tillsammans kan vi skapa en ljusare framtid. Vi ses med kepsarna på.
Tack Indie Beauty. Vi är sponsrade av Mindler och som ni säkert vet sen tidigare så är vi ju ute på psykologresan tillsammans. Men hur vet man egentligen när det är dags att söka hjälp? Ibland uppstår saker i livet som kommer utmana oss och kännas tufft. Det mesta självläker vi oss igenom, för vi är menade att ta oss igenom en viss mängd påfrestningar.
Men ibland behöver man professionell hjälp för att ta sig ur jobbiga perioder i livet. Men vart går då gränsen? Vad är en del av livets skavighet och när är det läge att söka hjälp? Det sägs till exempel att stress är farligt, men att också kan vara bra. Alla sover dåligt ibland, så när har man egentligen sömnproblem? Ångesten kommer väl krypande för de flesta någon gång. Så när ska man se ångesten som outhärdlig? Hur vet jag? Med oss som psykolog har vi såklart min gamla psykolog Linnea Sidbrant. Men Linnea, vad är egentligen utmattningssyndrom?
Utmattningssyndrom är en konsekvens av svår och långvarig stress utan möjlighet till återhämtning.
Mm.
Vi är ju då skapta för att klara av stress, men vi behöver också återhämtning. Om du utsätts för mycket stress under en lång period utan att du får till den nödvändiga återhämtningen, så kommer kroppen till slut att säga ifrån. Och det är faktiskt så att alla har en gräns. Du kan drabbas av en rad fysiska eller psykiska besvär som trötthet, sömnproblem, hjärtklappning, besvär från magen och tarmarna och mycket annat. Och det här är ju då varningssignaler och tecken på att du kan behöva göra någonting åt din situation. Annars så kan besvären utvecklas till att du mår så dåligt på sikt att du blir psykiskt och fysiskt utmattad.
Ladda ner Mindler till din telefon och läs mer på mindler.se.
Hej allihopa och välkomna till avsnitt 431 av Ångestpodden.
Hej!
Hej.
Vilken dag vi har. Ja. Alltså vi har haft en omtumlande dag när vi spelar in det här.
Otroligt mör är jag kan säga just
nu. Du har ju gått i någon slags terapi här.
Ja, väldigt snabb terapi. Men ja, vi har varit alltså skrapat på ytan och jag har gråtit.
Man kan få höra på det här också ju.
Ja, lite grann i alla fall.
Precis.
Senare i ångestpodden.
Ja, nej men jag har en liksom, jag har någon känsla bara, alltså jag vet inte vad det är som bara ligger och puttrar i mig av någon så värdelöshet och, alltså du vet riktigt så.
Mm.
Suck. Tänker jag på första frågan vi fick i vårt nya format, frågan är, när någon sa, är alla känslor och ångest för er? Ja, det verkar så. Hade mitt svar varit idag.
Ja, idag är fan känslorna utanpå alltså.
Ja, ja men verkligen.
Ja.
Vi har med oss en gäst idag som liksom, vi har ju vetat vem hon är väldigt, väldigt länge.
Ja.
Nämligen Lina Makboll, före detta Uppdrag granskningsjournalist och just nu aktuell med boken Revolutionens första offer.
Och alltså den här boken läste jag, alltså jag sträckläste ju den på 2 dagar.
Precis, alltså den är ju liksom, den avhandlar ju också en tid som har etsat sig fast, alltså MeToo hösten 2017. Mm. Men framförallt så när Lina får i uppdrag att granska svenska medies roll under MeToo.
Och men utåt sett så blev det ju att hon granskade liksom fallet, framförallt fallet Fredrik Virtanen, Cissi Wallin.
Exakt.
Det var ju inte det var ju liksom inte grunden till granskningen, men utåt sett var det det hon höll på med.
Vi kommer ju prata mycket om Cissi i det här avsnittet. Mm. Och Cissi är ju inte här och kan berätta och ge sin del av historien, vilket är viktigt att komma ihåg. Och vi kommer också prata om, ja men hur Lina fick utstå och ta emot under den här tiden och hur medierna egentligen agerade i en tid då man så här i efterhand hade önskat betydligt mer. Vi rullar intervjun med Lina Makboll.
Varsågoda! Hej Lina och varmt välkommen till Ångestpodden.
Tack så mycket.
Jättekul att ha dig här.
Tack.
Vi sa ju det innan, vi har ju alltid varit stora fans av Uppdrag granskning. Så det är väldigt fint att ha dig här.
Mm, ja, vad roligt.
Vi har liksom sett dig i rutan sen vi var jättesuperunga, känns det som. Alltså, ja. Verkligen. Ja. Men du ska få berätta, för de som inte vet, vem är du?
Jag heter Lina och har i många år jobbat som reporter på Uppdrag granskning, Sveriges Television. Och jag har varit baserad i Göteborg. Jag är från Stockholm, men jag har bott i Göteborg ganska många år nu. Nu jobbar jag faktiskt inte på UG längre, sedan ett år tillbaka, utan nu jobbar jag med en true crime-serie som kommer till hösten, som görs SVT Samhälle i Göteborg. Ja, det kan man säga. Det är jag. Jag är 50 år, fyllde år för en månad sedan ungefär. Har 3 barn och man. Mm. Ja.
Ska jag säga, jag blev så chockad för jag googlade hur gammal du var innan idag.
Ja.
Jag bara, nej. Alltså jag trodde, och då sa, nej men helt ärligt. Då sa jag så här, så vad skulle du gissa? Och vi kom fram till så här, 43, 44.
Oj.
Att det var där vi landade. Så jag blev faktiskt väldigt chockad att du var 50.
Ja, vad kul.
Ja.
Men, roligt att höra.
Mm. Vad tänker du på när du hör ordet ångest?
Typ att jag borde ha det som mellannamn. Nej men jag är ju ångest. Jag tänker inte bara negativa saker utan jag tror att det är bra med att ha ångest. Mm. Jag tror att man skulle vara en förfärlig människa om man inte hade ångest. men sen har jag i perioder i mitt liv haft väldigt mycket ångest och i perioder liksom, ja, så här, att man har kunnat hantera den då.
Men har den också varit en drivkraft, alltså i ditt liksom arbete? Har du kunnat använda dig av din ångest?
Ja, absolut. Mm. För att det är ju liksom, på det tycker jag är en positiv ångest, alltså prestationsångesten, mm. att man triggar sig själv till att nej, men vad fan, det här ska bli så jävla bra, man får inte nöja sig, och man ältar det, alltså från det att man börjar med någonting så ältar man det, man kan inte sova, man börjar liksom äta konstigt, man slutar träna. Alltså den, jag kan tycka det är bra ändå, för mm. att jag tycker att man är kreativ i den fasen, mm. och det kan komma något bra ur det.
Ja, jag relaterar. Ja. Men just nu är det ju aktuell med boken Revolutionens första offer, en berättelse om en granskning. Och den handlar ju om din granskning av medierna under MeToo-hösten. Alltså vill du först bara berätta, varför vill du skriva den här boken?
Jag fick ju det här uppdraget då 2018 av min chef Nils, som ville att jag skulle titta på hur medierna, de publiceringar som hade varit under MeToo hösten 2017. Och ganska tidigt under den processen så skrevs det och sades en massa saker om mig. Och det slutade med att det var ganska många människor på framförallt sociala medier som påstod en massa saker om mig som inte var sanna. Och det där gjorde att ja, det blev väldigt stort då. Och jag under arbetet med programmet så fortsatte jag liksom granskningen och tänkte inte så mycket på det. Men sen när det hade sänts så började jag gå igenom allt som hade skrivits om mig, både, alltså, både i tidningar men framförallt på sociala medier. Och det där gjorde saker med mig, och efter några månader så var jag tvungen att söka hjälp. Min man och en personalchef på SVT var på mig om att jag borde söka hjälp, för att jag blev paranoid, jag kunde inte sova, jag hets åt ibland och mådde inte bra. Och när jag väl sökte hjälp så fick jag diagnosen PTSD, alltså posttraumatisk stress. Och den hade jag väldigt svårt att acceptera. Och det tog jättelång tid innan jag accepterade den. Och jag accepterade den, det gick ytterligare 2 år. Och då var jag tvungen att sjukskriva mig och var sjukskriven en längre tid. Under den här processen så fick jag frågan om att skriva en bok om allt som hade hänt. Men jag var liksom inte mogen för det. Jag mådde inte bra. Nu, sen programmet sändes har det ju gått 5 år nu. Mm. Och förra året då när jag bestämde mig för att skriva den här boken så kände jag att jag var stark i mig själv, jag mådde bra och framförallt att jag inte längre var rädd för konsekvenserna, mm. För om det här drevet skulle komma tillbaka eller så. Så då kände jag att jag ville skriva den framförallt för att ge min version på vad som hade hänt, för att fortfarande än idag kan jag möta folk som påstår en massa saker om den granskningen eller om mig som gör väldigt ont, för att det inte är sanna saker. Så därför, det blev ett långt svar nu, men det är därför jag har skrivit den.
Ja. Jag tänker att vi kommer komma in på alla delar lite mer, men om vi ändå bara backar bandet, liksom när du får det här av din chef att du ska göra den här granskningen, vad är det som gör att du själv känner att det är en granskning som du vill göra där och då?
Jag har tidigare jobbat med mediekritik, alltså, och jag tycker att det är ett ämne som intresserar mig. Alltså, om man har haft fog för det man publicerar och så vidare. Jag tycker att vi medier har en enorm makt och kan liksom påverka på så många olika sätt. Så därför tycker jag det är viktigt med pressetik och mediekritik. Så att när jag fick det här från Nils, den här idén då om att göra den här granskningen, så var jag med så här, ja, varför inte? Och då ska jag säga att då hade jag inte ens följt med i det som hade publicerats under MeToo-hösten, för att jag var uppe i en annan grej då. Så att jag hade inte ens läst de här artiklarna, utan jag hade bara sett löpsedlar och hört, alltså det hade ju varit en massa diskussioner och så på jobbet, men jag hade verkligen inte läst artiklarna. Så att, så jag sa egentligen till chefen att ja, men jag bara satt mig och kollade lite grann då vad som skrevs. Och då gick det rätt snabbt för mig att hitta, då hittade jag ju två publiceringar som väckte många frågor inom mig och som gjorde mig intresserad att gå vidare. Mm. För att jag ska bara säga det, att när man får så här en uppgift på UG så är det inte så att man kan säga nej om man vill. Men det här tyckte jag verkligen, det var något som intresserade mig.
Mm. Och publiceringarna var då den om Benny Fredriksson och Fredrik Virtanen.
Precis. Mm.
Men vad var det då, alltså, om man då tänker, för jag tror ändå att många, kanske framförallt så yngre tjejer, tänker att det kanske inte fanns så mycket problematik kring det. Eller inte bara yngre tjejer, alltså kanske ja, men en yngre generation som är uppvuxna med sociala medier, även äldre har det ju verkligen visat sig. Men vad tyckte du att medierna och liksom journalisterna, eller journalistiken, gjorde så fel under MeToo?
I de fallen jag granskade så... Om vi tar till exempel Expressen då. När de skrev om Fredrik Virtanen så utgick de från en rad inlägg som hade publicerats på sociala medier. De flesta var anonyma kvinnor som hade skrivit. Ett var öppet, det var Cissi Wallin. Och i Expressen så skrev man 6 sidor om Fredrik Virtanen. Man skrev hans namn på löpsedeln första sidan och 70 gånger i själva artikeln. Men man intervjuade inte de här kvinnorna. Man pratade inte med dem. Och det är ju, tycker jag, det är ju liksom formulär 1A inom journalistiken, att man försöker hitta belägg till det som påstås, att man åtminstone pratar med den som har kommit med uppgiften, och sen när den personen har berättat vad den nu vill berätta, att man går vidare och försöker belägga det med typ dokument, eller att man pratar med andra personer som kan bekräfta att det är som den här personen säger. Det menar jag hade inte Expressen gjort när de gjorde den här namnpubliceringen. Jag tittade också på Svenska Dagbladet som skrev om Fredrik Virtanen, och de hade pratat med några av tjejerna, men man kunde inte se om de hade försökt hitta andra belägg för att det tjejerna påstod stämde. Och där menar jag, och inte bara jag utan pressetiken, att man måste ju ha på fötterna, för när man ska gå ut och anklaga någon, skriva om någon, att någon har begått så fruktansvärda handlingar, att den personen är klandervärd, så måste man ju ha på fötterna, för att oavsett om man säger att det här är, de här anklagar den här människan för att ha gjort det och det och det och det och det, så är ju det någonting som klistrar sig fast. Alltså man ser ju bara shit, man ser ju våldtäkt, sexuella övergrepp, trakasserier. Den personen är ju rökt sen. Mm. Den personen kommer ju inte kunna komma tillbaka. Och därför tycker jag att medierna är skyldiga att göra allt i sin makt för att hitta belägg för sådana påståenden.
Ja, men för det här var ju inte, alltså man minns ju detta så tydligt. Det här var ju liksom en tid, alltså det var ju namnpubliceringar hitan och ditan. Alltså det var ju varje dag. Mm. Och det blev liksom det nya normala väldigt fort i hela MeToo på något sätt.
Ja, men och alla blev ju så uppslukade, även vi då som egentligen bara är konsumenterna i hela det här, liksom alla de här publiceringarna, eftersom vi kvinnor också ju började dela våra stories om vad man hade varit med om under hashtaggen MeToo, så man var ju väldigt så en enad trupp på något sätt.
Ja.
Och det är väl det som gör att det också kan gå lite för snabbt ibland.
Ja, det var som att det räckte inte med bara berättelserna, utan man ville ha namn.
Ja,
man ville ha personer, man ville se dem. Alltså,
ju grövre liksom, desto mer klick typ. Men ganska snabbt in i arbetet med den här granskningen så blir ju du, som du sa, uthängd i sociala medier. Alltså, vad är det som händer egentligen?
Det börjar med att jag börjar kontakta kända personer som har delat vissa av de här inläggen på sociala medier, Och då börjar det spridas att Uppdrag granskningen gör någonting. Jag vill ju kontakta dem för att jag vill göra det jobbet som jag menar att medierna borde ha gjort under MeToo-hösten. Mm. Så jag vill kontakta de här kvinnorna för att höra hur tänkte hur, alltså de kända kvinnorna som bara delade inläggen. Hur tänkte ni, vad har ni för ansvar på era på din plattform och så vidare. Och sen vill jag även kontakta kvinnorna som hade kommit med de här anklagelserna för att få förstahandsinformation. Uppgifter från den personen. Men det här börjar då spridas att någon på UG gör någonting och så vidare. Och det är ju på något sätt det är ju en liten värld, så att helt plötsligt får MeToo-samordnaren i Sverige får nys om min granskning, kontakta mig och då har jag hållit på med det här i några veckor. Så att jag kan ju inte ge något svar på egentligen vad det är jag håller på med. För att jag har ju inte riktigt förstått det själv. För att jag är ju bara i researchfasen. Mm. Så jag säger till henne väl att jag tittar på liksom MeToo-hösten. Och jag kanske vill intervjua det längre fram och så. Och sen lägger vi på. Dagen efter går hon ut i ett varningsmeddelande i samtliga MeToo-grupper i Sverige. Och det var ju så här Facebook-grupper, olika yrkeskategorier hade ju någon. Mm. Och hon skriver det här varningsmeddelandet, det når tiotusentals personer. Så då blir det här, det blir väldigt stort. I samma veva har jag försökt nå Cissi Wallin för att jag vill intervjua henne. Och hon har sagt ja till intervju. Sen har jag sökt en annan person. Och det är här jag gör det som sätter igång allting egentligen. För att då ringer jag, tror jag, en vuxen person. Jag ringer ett mobilnummer. Men det mobilnumret går till den personens barn. Mm. Så det är ett barn som svarar. Och det här är väldigt vanligt alltså, i mitt yrke att man ringer någon och så är det ett barn. Och då får man ju bara fråga efter någon vuxen. Den är inte hemma, så lägger man på. Men det här blir en väldigt stor grej. Det här blir till att jag jagar brottsoffers barn. Mm. Att jag medvetet söker upp barn och börjar ställa frågor om det mamma är utsatt för. Och så läggs det här ut på sociala medier och det blir till att Uppdrag granskning, i början stod det så här, Uppdrag granskning jagar brottsoffers barn, jagar barn, pressar och hotar brottsoffer. Och det enda jag har gjort då, det är alltså ringa ett nummer och så har ett barn svarat. Mm. Så att det här blir väldigt stort och det börjar också spridas till de här MeToo-grupperna. Så att det här ligger och puttrar på och sen eskalerar detta. Så det blir ju fler och fler inlägg och en massa påståenden om mig.
Mm. Det är som att du går liksom över alla gränser för att såga MeToo. Alltså det är ju den bilden man får. Jag minns allt detta. Alltså,
Delar.
Ja, det är det som blir så sjukt när man också läser boken. För att man på något sätt kan jag liksom se mig själv. Och så, jag minns ju vad jag själv kände när jag såg programmet. Och skulle nog inte känna riktigt samma sak idag.
Nej. Mm.
Ja, men för det är ju lite som att du blir uppmålad som att du vill liksom smutskasta hela MeToo-rörelsen. Mm. Alltså hur känns det att få liksom den? För det var ju du aldrig ute efter.
Nej, verkligen inte. Mitt fokus var ju medierna. Mm. Men för att kunna göra det jobbet var jag ju tvungen att prata med de som hade skrivit på sociala medier. Men det är klart att jag, när det börjar skrivas om mig, för att senare under granskningen då, och det här är före programmet sänds, så kommer det ju en rad inlägg där man också skriver ut mitt namn. Och det är ganska vanligt alltså, det brukar inte hända så ofta att man blir så personlig, mm, att man går på en specifik reporter, utan man brukar liksom, om man ska hata på UG så hatar man UG,
ja, just det.
Man skriver inte, men här var det mitt namn och man skrev saker om mig där jag såklart blev väldigt ledsen när jag läste de inläggen och jag gjorde ju, och det här är då ett tips, men det här vet ju ni säkert, men man ska ju inte gå in och läsa kommentarer på sociala medier, alltså om det inte är positivt då. Mm. För att jag gick in och läste allt och jag gjorde det medans jag höll på med granskningen. Och det är klart att eftersom jag först och främst, eftersom jag är kvinna och jag är också uppvuxen i en, alltså kommer från en kultur där det finns en hederskontext. Så jag, för mig blev ju det här, jag kände inte igen mig i den beskrivningen. För att det man påstod var att jag sysslade med häxbränning bara i nyare tappning. Mm. Och det här med att jag pressade och hotade brottsoffer, det tycker jag, det är ju ett avskyvärt påstående, så att det gjorde ju mig väldigt ledsen att, att man skrev så om mig, såklart.
Men varför tror du att du blev så? För du beskriver i boken att du blev som nästintill liksom besatt av att kolla, kanske framförallt Cissi Wallins Insta och alla inlägg som hon uppdaterade hela tiden om det här och din granskning och så. Varför tror du att du blev så, ja, men besatt av att läsa allting som skrevs?
Den här besattheten kom ju efter sändning mestadels, men jag tror att om jag då får hobbypsykologisera mig själv.
Men det får man i ångestvården.
Ja, vad skönt.
Det är det enda vi gör här.
Nej, men jag tror att det är inte det en form av kontroll. Att jag vill kunna kontrollera situationen. Mm. Och det är som att jag, för mig var det väldigt viktigt att ingen annan kom och berättade för mig, har du sett vad det står om dig, Lina? Ja, utan jag ville se det först. Mm. Så att för mig blev det ju så här att när jag vaknade på morgonen så gick jag in och kollade allt. Och innan jag gick och la mig så kollade jag allt. Och hade jag svårt att sova på natten så gick jag också in och kollade. Och började skärmdumpa och liksom skapade en shitlist i min mobil också. Mm. På folk som hade kommenterat och sådär, om jag kände igen namnen. Eller folk som hade likat inläggen, så skärmdumpade jag också de som hade likat.
Mm.
Ja, men för jag tänker, alltså, nu som du sa att du liksom, under tiden du gör granskningen så är du ändå inne och läser. Jag tänker att många då kanske hade avbrutit nästan. Att, för alltså, som du också beskriver, man mår väldigt dåligt. Man läser det här om sig själv. Vad är det som får dig att fortsätta?
Jag tror att jag naivt nog tänkte att när man väl ser programmet så kommer man förstå vad det är jag har granskat och vad det är jag har gjort. Och då kommer man förstå att det här stämmer ju inte, det som man har påstått om mig.
Ja, just det. Mm.
Men det var ju verkligen feltänkt, för att folk blev ju inte glada efter sändningen heller.
Men man kan också läsa mellan raderna i boken att under tiden du gör granskningen och kanske även efter, att det blir dels ganska mycket alkohol och också att du hetsäter för att liksom på något sätt hantera den här situationen. Alltså, hur skulle du beskriva din mentala hälsa här?
Bara säga att alkoholen kom in efter sändning, men hetsätningen var där i början. Alltså, jag kan väl säga, det här kanske låter lite tokigt då, men jag brukar bli så där inför alla publiceringar jag gör, att i slutfasen så blir man så här, man blir nästan lite manisk. Man käkar dåligt, slutar träna. Man tänker hela tiden hur man ska formulera allting i programmet, hur man ska ändra i manus, alltså det ligger bara och maler här bak. Men det som tillkommer i den här granskningen var ju att att jag också var rädd. Jag kände mig rädd och orolig.
Var det en ny känsla? Hade du aldrig känt så innan?
Nej, inte orolig, utan jag brukar liksom mer. Här var det, det var ju så mycket också som hände i slutet inför att vi skulle sända, som gjorde att det var så svårt att veta vad är det som kommer hända när vi sänder. Alltså, för folk var ju så himla arga. Alltså, det var ju folk som skrev att de ville slå mig. Folk som önskade att jag var död. Så att det är klart att då, det fanns en oro där.
Men om vi tänker då alltså i ett tidsperspektiv, hur länge håller du på med granskningen och när sänds den?
Det vanliga är, det kan ju ta allt från, ibland kan man hålla på i ett år och så. Ja. Men här höll jag på, jag började 8 februari och det sändes 30 maj. Fyra månader höll jag på.
Ja, men för när ni nästan är helt klara med programmet så bestämmer ju sig Cissi Wallin för att medverka i en intervju. Och det har ju du försökt få till länge, men hon har tackat nej, men sen då säger hon ja. Vad känner du då?
Då, ja, då blir jag ju såklart chockad först, för att jag tänkte, men hon har ju sagt nej överallt. Hon har ju gått ut i medier och på sociala medier och sagt att hon aldrig kommer ställa upp Uppdrag granskning. Så det här kommer ju som en chock. Och hon gör detta alltså samma dag som programmet ska gå till efterbearbetning. Att vi egentligen, nu är det klart. Nu får vi inte ändra något mer. Utan det ska iväg på efterbearbetning. Men det, självklart så ska ju hon få vara med. Så att jag känner direkt att jag inte vill göra den intervjun. Eftersom jag vet med mig att jag är påverkad av allting hon har påstått om mig. Mm. Så att jag kommer inte kunna göra bra ifrån mig. Och det här förmedlar jag till de närmaste, alltså på redaktionen. Och vi har diskussioner om detta. Och man kommer ändå fram till att jag kan historien bäst. Därför är det bra om jag gör den. I det här läget så går jag in på toaletten. Och där bryter jag ihop. Alltså, och det kanske är första gången i den här granskningen jag bryter ihop på riktigt. Men sen så går jag ut och så försöker jag igen. Och då ska jag säga då att jag säger ju inte till mina kollegor jag bröt ihop nu, utan jag, det blir lite så här duktig flicka. Nej, men ja. Det är klart att jag fixar det här. Och då tycker man väl att men hon verkar väl må bra, så att det är väl bra om hon gör detta då. Och hon kan ju nu tänka sig att göra det.
Ja.
Så att jag och min producent Henrik åker upp till Stockholm och då... Jag lever med en hjärtsjuk man, så att han ger mig en betablockerare, och det är första gången jag tar en betablockerare för att jag är skitnervös och orolig för vad som ska hända under den här intervjun. Vi flyger upp till Stockholm och det här är tidigt på morgonen.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/acast. That's burrow.com/acast. burrow.com/acast.
Det blir ju ingen bra intervju. Jag tycker inte att jag gör bra ifrån mig. Jag skriker ju liksom inte till henne eller så, men jag avbryter henne. Och anledningen till att jag avbryter henne är för att jag vill att intervjun ska handla om hennes fall. Jag vill inte att hon ska prata om sexualövergrepp i allmänhet. Och då avbryter jag henne. Och det här, det väcker ju en jävla massa ilska hos många. För att den här intervjun tar ju bara 14 minuter. Och när vi är klara där, får hon ha med sig ett eget filmteam. Och det har jag verkligen inga problem med. För jag tycker att om jag kör upp en kamera i ansikt på någon, så får ju de göra det på mig också. Så det har jag verkligen inga problem med. Det är ganska ovanligt att man gör så. Folk brukar oftast spela in våra intervjuer med mobiltelefon. Men jag gjorde inte bra ifrån mig där. För att såklart hade ju inget av det här hänt om jag... hade ställt mina frågor vänligt och inte hade ifrågasatt någonting av vad hon hade sagt. Men nu blev det ju att...
Men varför tror du att du gjorde det?
Nej, men jag tror att en anledning var att jag hade bestämt mig att hon ska prata om sitt eget fall. Den andra anledningen var att eftersom hon hade ju i ett tidigare läge så hade ju vi... när vi hade försökt få henne att ställa upp på intervju, så hade ju jag, ville hon ha alla frågor. Och då, för att vara schysst, så hade jag mejlat henne alla mina frågor, alltså specifika frågor, inte såna här luddiga frågeställningar. Och det gjorde jag för att jag tänkte att det är ju två saker med henne. Dels är hon MeToo-rörelsens frontperson, mm. men hon är också ett potentiellt våldtäktsoffer. Mm. Och då tycker jag att i ett sånt läge så tycker jag att då ska man få alla exakta frågor för att man i lugn och ro ska få förbereda sig och komma med vad man vill svara. Mm. Så jag gjorde ju det för att vara schysst. Och även på redaktionen så var det kollegor till mig som reagerade på att jag hade skickat exakta frågor, för att så brukar vi inte jobba på Uppdrag granskning. Just för att folk kan missförstå dem, lägga ut dem, sprida dem och sådär. Men, men här, jag var ju otroligt naiv. Här tänkte jag att det är väl en schysst grej att göra. Och så att när jag hamnade där framför henne under intervjun, så har jag valt bort några av frågorna för att jag vill inte att det ska bli en konflikt. Jag vill inte att hon ska bli kränkt. Och jag hade istället tänkt att ta det hon säger om det, hade jag istället tänkt att förmedla i speaker i programmet eller genom olika arkivinslag som vi redan hade på henne, så att hon skulle ha fått svara på dem. Men så då under intervjun, när jag är klar med de andra frågorna jag vill ställa, så undrar hon varför hon inte får svara på frågor som rör den här natten 2006. Och i det läget någonstans så tror jag att jag säger något i stil med: jag tänker inte spela det här spelet. Och där blir ju jag, för jag är ju med så här, men hur fan ska du ha det nu? Du ville ju inte svara på de här jävla frågorna. Men så där kan man väl säga att min irritation lyser igenom, och jag svarar på ett sätt som bara, ja, det blir ju bara fel för mig liksom. Men det här blåses upp, så att det blir ju väldigt stort. Jag ska också säga att det är många som har sett den här intervjun som inte riktigt förstår vad det är jag gör fel. Men jag tycker att jag hade kunnat agera på ett annat sätt, absolut.
Men är det väl sänds då, din granskning? Alltså, hur mår du då efter sändning?
Då är det ju, det här klippet som hon lägger ut, det är ju fredag före sändning. Sen händer ju en grej till faktiskt, och det är ju det som får mig riktigt ur balans. Det är ju att tre dagar före sändning så påstår Cissi Wallin i ett inlägg att jag och Fredrik Virtanen är vänner och att hon har bevis för det. Och det här går ju så långt så att mina chefer funderar på att inte sända programmet överhuvudtaget. Och det håller ju på att knäcka mig totalt. För att jag vet ju att jag inte är vän med Fredrik Virtanen. Mm. Jag vet ju att första gången jag träffar honom är i samband med den här granskningen. Mm. Men det här blir en jättestor grej. Och tidningar skriver om detta. Och då är det lite grann, det blir så här som meta på meta. Så det blir som att jag granskar hur medierna agerade och hur de påstod saker om folk. Och plötsligt så är jag nu i flera tidningar där man påstår saker om mig som inte är sanna. Nej. Så det blir som sjuk grej. Mm. Och visst, så skrev, när de skrev om vänskapen, så skrev de Lina McBool och Fredrik Virtanen nekar till detta. Men det blir ju ändå ingen rök utan eld.
Nej,
varför kommer detta och varför kommer det nu? Mm. Den var så... Då var det riktigt sjukt, och då, alltså då höll jag nästan på att kasta in handduken. Men då hade jag två kollegor, Axel och Henrik, som, för att mina chefer var på väg att skriva ett pressmeddelande om att vi kände inte till de här vänskapsrelationerna. För det visade sig ju så, om man nu hänger med här, men det visade sig så att jag har en lillebrorsa här i Stockholm som... brukar ha en gårdsfest och med en granne. Och på grannens inbjudningslista så finns Fredrik Virtanens namn.
Det är kopplingen. Liksom.
Ja, det är kopplingen. Och de hade haft den här festen flera år tidigare, och Virtanen hade varit där. Men jag var inte på den festen, och inte min man heller. Och min brorsa är inte vän med Virtanen. Så att det blev så här, men det finns ändå någonting här. Så att inför sändning där så var jag nog... Ja, jag var nog mest glad över att nu är det äntligen över, nu är det sent och liksom, ja.
Men den dagen när det sänds, alltså läggs det upp på play då på morgonen?
Ja, vi la upp till 6 på morgonen och sen sändes det på kvällen också i tv, vanlig tv.
Kollade du då? Kollade du liksom på...
Nej, på play så kollade jag bara att det funkar och sen stängde jag av liksom. Mm. Men på kvällen så satt jag faktiskt och drack vin och lyssnade på musik och bara lät det, alltså utan ljud tittar jag. Mm. Och sen så gick jag in i min mailbox efter sändning och då, det första mejlet var skäms könsförrädare. Och sen var det typ den stilen på mejlen som följde. Och sen fick jag på min messenger så fick jag att jag som kvinna borde skämmas och typ att jag är en skam för kvinnosläktet och sådana saker.
Mm. Men gjorde det här någonsin att du vacklade liksom, alltså att du själv började fundera så, är jag en könsförrädare liksom? alltså nej. När man får så mycket så kanske så det ändå blir att man bara, är det jag som har tappat det fullständigt? Ja. Alltså
det, jag tvivlade ju på saken alltså under själva granskningen och liksom gick igenom det i huvudet med mig själv. Vad fan är det jag har gjort? Vad är det jag gör egentligen? För att jag ställer ju frågor här. Jag vill ju veta vad det är som har hänt. Jag vill att kvinnorna själva ska berätta med egna ord vad de menar att de har varit med om. Mm. Och då hade jag inga krav på att man ska göra det med en kamera uppkörd i ansiktet eller typ att man ska att det ska sitta massa folk och sådär och jag ska liksom korsförhöra dem, utan jag vill ha liksom ett samtal så att vi kan ses, ta en kaffe så kan du få berätta för mig. Mm. Och jag hade inte heller som krav att du måste ställa upp i programmet. Nej. Utan jag ville bara höra, jag ville att de med egna ord, eftersom tidningarna hade ju inte kollat de här uppgifterna. Men så därför så hade jag liksom lite svårt att förstå den här ilskan. Men senare när jag gick igenom vad som skrevs och påstod om mig så har jag landat i att när MeToo kom, när det, alltså revolutionen kom till Sverige, så var den efterlängtad. Och det var väldigt många som kände att nu jävlar ska vi ut och berätta vad fan vi har varit med om och så vidare. Mm. Och det blev att det här är en god sak och nu ska vi unisont gå samman för att göra detta. Och i det blev att... då ska man inte ifrågasätta någonting. Man ska bara köpa vad någon berättar rakt av. Man får inte ställa kritiska frågor eller så. Och så jag har väl landat i att i Sverige bestämde man att så blev den här revolutionen synonymt med att om en kvinna berättar att hon har blivit utsatt för någonting, köp det bara rakt av, ifrågasätt ingenting. Mm. Och gör du det så går du emot den här revolutionen.
Just det. Mm, mm.
Och det menar jag är ju... det är klart att folk kan få känna de sakerna och folk får väl tro vad de vill. Men i min roll som journalist så är inte min uppgift att... jag ska ju inte tro en massa saker utan jag ska ta reda på fakta.
Ja.
Och här, det var ju det jag försökte göra här i min yrkesroll. Så att jag vacklade inte som med granskningen och vad jag höll på med. Utan jag tycker att det var en viktig och relevant granskning som vi gjorde.
Ja, men för utifrån när man såg programmet så var... eller jag kände det då, jag tror många kände det, att man såg programmet att det mer var att det handlade om en granskning av Cissi Wallin, en av mediernas roll under MeToo. Och programmet blev ju också fällt för intrång i Cissi Wallins privatliv, men i friades på punkterna kring att ha varit partiska och osakliga. Kan du förstå att ni fälldes på den punkten och hur det, alltså hur programmet kan ha uppfattats?
Jag kan förstå, om vi börjar med hur det uppfattades, så är min tolkning att det uppfattas så för att det här drevet var så massivt, och det var den här bilden som gavs i inläggen som skrevs om granskningen. Så att jag tror att det är därför man får den känslan. Men om man tittar på programmet, som tyvärr inte finns på SVT Play längre, så är biten som rör Cissi Wallin och Fredrik Virtanen är bara några minuter lång. Programmet är en timma. Så att då tycker jag att det blir liksom fel att tolka det på det sättet. När det gäller att vi fälldes för intrång, så blev ju det här programmet rekordanmält. Det har fortfarande rekordet på SVT, 2187 anmälningar. Och Cissi Wallin hade inte anmält det, utan granskningsnämnden vände sig till henne för att om man ska pröva intrång i privatlivet så måste den som känner sig kränkt ha anmält. Så de vände sig till henne, och då säger hon att hon vill få den saken prövad. Och där menar jag att jag har, jag kan köpa att vi fälls för det, men jag tycker då att då borde man egentligen ha gjort samma sak med Virtanen. För det vi påstår om honom i programmet kan ju också uppfattas som intrång i hans privatliv. Så att jag tycker att granskningsnämnden är inkonsekventa här. Mm. Att de värderar intrånget i hennes liv större än vad de gör med Virtanens.
Men vi läste en intervju med dig att du ångrar lite att ni inte sökte Expressens dåvarande chefredaktör Thomas Mattsson och Expressens ledning mer än vad ni gjorde. Varför tror du att ni inte gjorde det?
Vi försökte ju flera gånger få tag på Thomas Mattsson och Karin Olsson. Och jag både ringde dem, mejlade, jag tror till och med att jag skrev till dem på Twitter. De ville inte ställa upp i programmet. De menade att det pågick pressetiska eller processer i pressens opinionsnämnd, för de hade blivit anmälda för flera publiceringar och därför inte kunde uttala sig. Det tyckte både jag och min redaktör var ett väldigt svagt argument, att det är klart att de kan förklara hur de tänkte när de publicerade granskningen om Fredrik Virtanen. Men vi hade hela tiden tänkt att vi skulle försöka få till en intervju med Thomas Mattsson under sista veckan som vi höll på med programmet. Men allt det här försvann ju, alltså eftersom i samma veva så vände ju Cissi Wallin och vill vara med. Och sen kommer den här anklagelsen om vänskapskorruption. Och jag kan säga att det var väldigt mycket att hantera internt på SVT. Vi hade, på SVT har man ju så här publikdialog och massa folk som sitter och liksom försöker svara på kommentarer från tittare. Och här, alltså det här var det sanslöst, för det var liksom på Facebook, Twitter och Instagram. Det ramlade in frågor om den här anklagelsen om vänskap. Och sen när Cissi Wallin hade lagt ut intervjun. Så det blev ju väldigt stort. Så att det här tog ju fokus från det som vi borde ha gjort. Och jag låg ju nästan hemma i fosterställning och kunde inte tänka klart. Så att, och mina chefer var upptagna med att svara alla. Så därför blev det att det glömdes bort. Och det är klart att jag ångrar att vi inte hade med Expressen. Och jag ångrar även att vi i programmet inte var tydliga med vad journalistik går ut på och hur man ska tänka kring publiceringar, alltså när man hänger ut folk till höger och vänster. Alltså att man kanske hade kunnat intervjua pressombudsmannen. Nu heter det ju medieombudsman, tror jag. Få en tydligare förklaring till felen som begicks. För att senare, alltså en månad efter att det här programmet sändes, så får ju vi rätt egentligen, för att de granskningar som vi granskade fälls ju i pressens opinionsnämnd. Så det kan jag ångra att vi inte gjorde, att vi inte var tydligare med det.
Men om man tänker då, alltså i en revolution eller liksom i en förändring som man ändå betraktar MeToo som, så är det ju vissa som menar på att några kanske får offras. Alltså att det, jag tror det var Emanuel Karlsten som skrev att men det är värt det. Vad tänker du kring det? Är det värt det? Kan det vara det?
Oj, vilken bra fråga. Jag skriver ju i boken också att Emanuel Karlsten ju har en koppling till Cissi Wallin, så jag tycker egentligen att det är helt sjukt att han skriver om detta och inte är offentlig med att han har kopplingar till Cissi. Men jag håller ju naturligtvis inte med honom eftersom MeToo-publiceringarna har ju fått förödande konsekvenser för en rad människor. Och inte bara i Sverige utan även i andra länder. Och jag vill inte säga att Kulturhuset Stadsteaterns tidigare vd Benny Fredriksson, han tog ju livet av sig i mars 2018 som en konsekvens av publiceringarna om honom. Nu säger jag inte att det är någon tidning som ligger bakom det, men han mådde ju så dåligt efter det som påstods om honom, så att det landade ändå i att han tog sitt liv. Så att jag tycker att det är nästan jag tycker att det är märkligt att skriva det som Emanuel Karlsten skriver, för att det som du läste upp nu, det skriver ju han bara några månader efter Fredrikssons självmord. Så jag tycker att det är lite makabert faktiskt. Mm.
Men hur borde man då ha hanterat allting, alla de här hundratals vittnesmålen som kom in och ja, men, alltså så här, hur borde man ha hanterat den här revolutionen så att det ändå hade blivit en revolution som det faktiskt blev?
Jag vet inte om ni kommer ihåg, men det fanns ju ett upprop som hette #tystnadtagning. Mm-hmm. Jag har sett klipp från det när skådespelerskor står på, är det Södra Teatern,
ja,
tror
jag,
och läser upp vittnesmål. Mm. Mm. Och om jag inte har fel nu så har jag i alla fall förstått att i det uppropet så var man väldigt noga med att man inte skulle säga några namn, utan man skulle bara beskriva de vittnesmålen som hade kommit in.
Det blev mer beskrivande vardag. Liksom.
Ja. Mm. Och det, alltså, jag tror inte, det finns väl ingen som inte blev berörd, alltså när de vittnesmålen lästes upp. Mm. För att jag tror att det som ibland kan man ju nästan tro att om man följer vissa konton på sociala medier, att man inte får berätta om ett övergrepp. Men det är klart att man får göra det. Man får ju berätta det för sina närmaste, för polare, för liksom, och sen så har man ju rätt att polisanmäla det. Mm. Det man inte får göra enligt lag i det här landet är ju att skriva ut såna här saker på sociala medier, för då blir det förtal. Mm. Så att det är klart att det går att prata om detta utan att skriva ut namn. När det sen gäller medier så, det är ju en jättestor fråga, men där tänker jag att är det en person med mycket makt som man vet håller på med massa saker som är kriminella och man har belägg för att det är på det sättet, då blir det ju en annan sak och man har flera vittnen och så vidare och det finns polisanmälningar, det pågår en brottsutredning. Så är det klart att då blir det en annan fråga. Men det är ju, det får man ju se liksom från publicering till publicering. Det som är lite förvånande med publiceringarna, MeToo-publiceringarna som görs i Sverige, det är att det går så fort. Mm. Att den här revolutionen kommer 16 oktober, briserar den i Sverige. Det blir skitstort. Alla vill vara med. Men och det tar liksom 9 dagar för Expressen och Svenska Dagbladet att komma med sina så kallade granskningar av Virtanen. Ja. Medan om vi tittar då på det mest kända fallet i världen, Harvey Weinstein, Hollywood-mogulen. Mm. Där höll man ju på i månader med att granska honom. Och i vissa fall så hade man ju hört talas om honom, alltså flera år tidigare och kollat och så vidare. Men sen så satte sig liksom ett team på New York Times. Jag tror att de höll väl på i 10 månader, om det inte var tvärtom. The New Yorker höll på i 4 månader. Mm. Och där kollar man ju verkligen allting. Alltså, man gick ju in alltså nästan på ett absurt sätt och sa någon ett hotellrum, så åkte man ju till det hotellet, kollade hotellrummet. Ja. Alltså, allt kollades. Mm. Här När det gäller Virtanen så verkar ju inte ens reportrarna ha läst den nedlagda förundersökningen. Och där menar jag att då det minsta man kan göra det är att ge bådas version av händelseförloppet. För att tyvärr är det ju så när det gäller sexualbrott att om det inte finns vittnen så är det ju oftast, eller någon annan teknisk bevisning, så står ju ord mot ord.
Ja, och då läggs det ner.
Ja.
Ja. Nej, men jag tänker, DN gjorde väl ganska bra av detta ska jag ju verkligen, jag kan inte säga att jag har full koll på det, men av kulturprofilen. Alltså den namn publicerade man ju inte förrän det faktiskt fanns en dom mot Jean-Claude Arnault. Och då, man kallar dem kulturprofilen, det gick väl att härleda till att det var han, men det var ju liksom inte, alltså det kändes som att Matilda Voss Gustav som där gjorde det väldigt, väldigt bra. Och väldigt etiskt.
Jag har faktiskt inte kollat den granskningen. Jag bara tänkte på det där med att de kallar honom kulturprofilen, ja, men skrev att han var gift med en akademiledamot. Det finns 18 stycken, det är ju inte så jättesvårt
Nej.
Att lista ut.
Nej.
Men jag har faktiskt inte kollat den granskningen.
Nej, jag kollade lite i förmiddags bara för att jag började tänka att så här, hur gick den till nu igen? Och så här, det var inte alls den här... Alltså det skiljer sig väldigt mycket åt jämfört med till exempel Expressens publiceringar. Det är ju bara intressant, tänker jag. Okej, Lina, vi har kommit till sista frågan. Det är bara generellt för, liksom, för dig som är liksom en så mångårig journalist och jag är speciellt intresserad i ditt jobb. Vad inspirerar dig?
Nej, men alltså inspirerar mig. Alltså, jag älskar ju att berätta bra historier. Jag älskar att ta del av, alltså att vara ute och träffa människor och intervjua dem. Så att, och mitt jobb, det är ju så olika från dag till dag. Alltså man träffar ju liksom, det är ju olika personer hela tiden. Men så att det är väl det som att träffa människor inspirerar.
Ja. Tack så jättemycket för att du ville gästa Ångestpodden.
Ja, tack för att jag fick komma hit.
Tack.
Alltså det är alltid speciellt att ha journalister här som man liksom har följt och sett så länge. Alltså Lena har gjort så mycket granskningar som jag ju har älskat.
Men jag tycker att det här är så svårt. Alltså jag tycker, och det är ju liksom flera tankar i huvudet samtidigt och så vidare och så vidare. Men jag har starka minnen från när den här granskningen gjordes och jag var vansinnig.
Ja, jag var också extremt färgad av sociala medier.
Självklart, men jag måste säga att jag fortfarande tycker att det är svårt. För i mångt och mycket tycker jag ju inte att rättsstaten ser till kvinnors bästa. Jag tycker inte att vi lever i ett rättssäkert samhälle för kvinnor. Och jag vet inte hur vi ska komma till bukt med det eller hur vi ska komma runt det och vad som krävs i en revolution. Jag har inte landat i det.
Nej.
Men jag tycker att Linas berättelse är enormt viktig.
Det tycker verkligen jag också. Och som sagt, boken är ju släppt, revolutionens första offer, och som sagt, det var väldigt det var extremt intressant läsning, speciellt när man liksom fortfarande har så starka minnen själv till MeToo-hösten. Och jag minns också den här granskningen eftersom Lina, jag visste ju vem Lina var innan hon gjorde den granskningen, som sagt, eftersom det är en journalist som jag har följt länge liksom. Och jag minns också den här vreden jag kunde känna eftersom jag också var då väldigt färgad av vad jag hade läst i de här MeToo-grupperna eller liksom på sociala medier. Och att det är skrämmande hur jävla snabbt det kan gå idag.
Jag skulle mer säga att man också var färgad över att det var ju liksom den journalistiken som man ska kunna luta sig emot som hade gjort enormt mycket publiceringar.
Ja.
Alltså det man läser i en Facebook-grupp, det tar jag kanske inte heller alltid liksom, det är ändå ett stängt rum.
Men det sammantaget med då alla namnpubliceringar som samtidigt skedde i de stora mediehusen. Det gjorde ju att man var helt övertygad om att den här sanningen, säger jag nu med citationstecken, som började spridas som Lina, måste ju vara sanning.
Ja, precis.
Tack så jättemycket Lina för att du ville gästa Ångestpodden.
Och vi hörs på måndag i Frågan är.
Det gör vi. Hej då!
Glad Valborg för guds skull!
Åh herregud, grattis kungen!
Grattis! Hej. Vinden rör!
Podplay. Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.